Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Hej på dig Charlie.
Nu är vi igång igen. Ja, nu är vi lite uppvärmda.
Ja, där
vi har ju försnackat du och jag. Och jag hade en sån här som man kan ha ibland. Jag vet inte om du har det, men jag fick lite panik när jag skulle hämta gästen som vi ska ha idag. Patrik som vi ska ropa in alldeles
strax. Ja, precis.
Eftersom det var en gäst som vi aldrig haft i podden tidigare, trodde vi. Och sen plötsligt tänka så här, men den här personen känner jag. Liksom, eller jag känner tillräckligt väl.
Ja, för du sa ju till mig så här, vi har ju varit med. Och jag bara, nej, det har vi inte.
Jo, men det blir pinsamt, vi kan ju inte säga välkommen. Vi måste säga välkommen tillbaka. Och sen så tog det en liten stund. Och så kom jag på att det var ett helt annat sammanhang som jag hade träffat Patrik i. Har du ofta det att du, för du är ju både lite liksom B-kändis eller kanske C-kändis beroende på om man ser det, men du känner ju också fruktansvärt mycket kända människor. Har du så här, känner de igen mig? Känner jag igen dem? Hamnar du snabbt besvärliga situationer med att du ska fejka ett tag?
Nej, men det jag kan ha svårt för, det var nog snarare tidigare när jag hade, för dels så jobbade jag som fritidsledare under en period och lärare, då hade man mycket ansikten, sen hade jag drev jag ett gym ett antal år och sen så drev jag en restaurang, en sommarkrog, för just bara över somrarna.
Just det.
Och där så kände man igen folk, men jag kunde inte liksom veta om det var, är det en elev eller är det en gym, någon som har gymmat hos mig, eller är det en restauranggäst?
Just det.
Det kunde jag ha svårt. Men däremot namn, när du sa så här, vi har nog haft den här podcasten förut, då hade jag sagt nej, aldrig.
Inte, nej, för du sätter namnen.
Jag sätter namnen.
Det är därför ofta du också får köra den här, välkommen in, för att jag får som ett ögonblick när jag bara inte
du tappar ofta.
Kan namnen.
Ja.
Det ska jag gå, jag ska faktiskt börja googla på om det finns någon kurs specifikt för det. Det pratade vi om i tidigare podd. Jag är dålig på namn.
Det är bra. Fan, man måste väl ha, någon brist skulle du vilja ha, min gode vän.
Ja,
din skarpe fan. Vi kör rakt på här nu, för nu har vi en skarp fan här.
Ja, det har vi.
Ursäkta om man får säga fan. Vi får fråga om man får säga fan.
Det är ju er podd.
Ja,
så ni bestämmer ju det.
Ja, om
ni får säga fan så får jag då fråga, får jag säga fan?
Det får du fan göra.
Här får vi fan säga vad vi vill.
Får jag säga helvete också?
Ja.
För det blev ju en P3-övergång på en boktitel.
Ja,
just det.
Då kan vi redan nu säga då att du som lyssnar på den här podden, vi börjar räkna från nu. Räkna hur många svordomar vi har i podden. Skicka in det till charlieochmattias@gmail.com och du kan vinna att du får vara med i studion och tjuvlyssna, ta en kopp kaffe och vara med på bild tillsammans med valfri gäst under året.
Ja, men så är det.
Det har vi gjort med någon som gjorde den bajstävlingen.
Men vi ska i alla fall göra en trevlig ingång och då säger vi varmt och hjärtligt välkommen till oss, Patrik Oksanen.
Tack så mycket.
Du ser också laddad ut.
Absolut. Och jag är också framförallt laddad att få sitta här och liksom bara titta på alla våra vita skägg. För det är ju någonting vi har gemensamt.
Ja, det har vi. Ja. Det har vi ju. Absolut så.
Ja.
Så att, men jag tycker du känns lite mindre vit än oss.
Ja, men jag ligger i lä för kampen mellan årets jultomt till 2023. Det måste jag säga att ni ligger lite före mig där.
Men får jag fråga vilket år du är född?
Jag är 73.
Ja, men det är därför du har lite mindre då.
Mm.
Så kan vara så. Fast annars ser han Charlie ju 75.
74
är jag.
Ja, men Charlie har levt ett hårdare liv då.
Ja,
och jag är ju uppväxt på 60-talet. Så att man har ju...
Nej, men jag tänker kanske att du har levt ett hårdare liv eftersom du har... Vi ska ju prata om säkerhetspolitik idag och liksom vad det innebär för länge. Så det är väl liksom... Du ska få berätta lite om dig själv. Men känner du att... Tror du att du är en oroligare människa än den som har jobbat med heminredning hela livet? För du har ju liksom hela dagarna liksom ofta suttit och vridit och vändit på vad är risken med det, vad är hotet med det, nu gör de det, vad kan det innebära det? Man brukar säga att man får det man fokuserar på. Du måste ju haft enormt mycket säkerhetskriser i ditt liv jämfört med vad jag har haft som inte har varit så jävla engagerad i de frågorna.
Jag kan väl säga då att jag hade min stora säkerhetskris 2014 när Ryssland gick in och startade kriget mot Ukraina genom att sno Krim.
Mm.
Och så satt jag hemma i soffan och blev irriterad ja, faktiskt arg på mina gamla kollegor på Sveriges Television där jag hade jobbat tidigare som journalist.
Mm.
Och att de inte förstod att det var krig i Europa.
Mm.
Där hade jag min så att säga säkerhetskris. Sen skulle jag säga att det, om du tar då den jämförelsen med någon som kanske har jobbat med heminredning i 20 år och som plötsligt nu vaknar upp och tycker att allting är svårbegripligt, det är oroligt i världen och hjälp, vad ska jag tänka och tro, då har jag en så att säga bättre kunskapsgrund och bedöma riskerna på. Så jag vaknar liksom inte upp och har den här akuta ont i magen. Däremot är jag bekymrad över läget.
Mm. Men ja,
jag
tänkte säga,
det kan ju vara fördelen då att du vet liksom, att en som har jobbat som vi gjort eller som inte har haft en koppling till det här, vi kanske också är lättare för att dels kanske vi är naiva och inte förstår, men det kan också vara så att vi irrar upp oss lite väl mycket i onödan då kanske.
Ja, men jag tror att det har att göra med liksom, det kommer någonting nytt som du inte är van med, det är okänt. Det här okända blir ju väldigt läskigt. Vi kan ju ta en annan parallell, och det är ju pandemin vi nu förhoppningsvis är genom totalt sett. Men det var ju när covid kom, mm, så visste vi inte riktigt hur smittar exakt och hur farligt är smittan och hur farligt är det här och vad ger det för effekter och kommer vi att få ett vaccin och alla de här frågetecknen skapade ju oro och stress.
Ja, verkligen.
Men när du har kunskapen, ja, men då kan du bedöma risker och veta också liksom vad kan du ha för strategier för att hantera problemet. Och man brukar säga så här att du ska ju inte vara rädd. För att gå omkring och vara rädd, det är ju inget bra. Man lägger ner väldigt mycket energi och man blir inte riktigt rationell om man går omkring och är rädd.
Och dessutom farligt för kroppen.
Alltså farligt man för blir kroppen.
Direkt, fler människor dör av det, ja, än kanske av andra.
Ja, ja. Däremot så ska man vara beredd så att man har en grundläggande koll och man har en grundläggande förmåga. Där har vi ju en ny minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. Han brukar ju säga varje gång han får tillfälle att se till att du har en hemberedskap till exempel som medborgare.
Just det. Men jag vill fråga om
se till att ha en hembrännare.
Hembrännare tror jag inte att han säger öppet.
Det är väl det han menar med hemberedskap, ja, liksom, på sätt och vis.
Ja.
Går
ja.
Nåväl. Men vi tar fram det. Jag vill ju fråga om det, vi lever i farligare tider nu, för jag tänkte att pandemin, säger man, det är det värsta vi har gjort någonsin. Och så tänker jag så här, men svenska sju och så diger, alltså bor ju på hur långt man backar. Men om vi börjar från början, du vaknar upp en morgon, ett liv fullt med möjligheter, du kunde välja att jobba med dammsugare, du kunde valt att bli hårfrisör, och sen så, hur blev det liksom säkerhetspolitik av allting det kunde ha blivit av Patrik liksom? Varför snöar man in på den frågan?
Ja, men jag...
Är det en sån här MÖP i botten som har suttit med strategispel hemma i källaren?
Jag har förvisso spelat strategispel en gång i tiden och spelat risk och sådär. Men jag brukar säga så här, det är inte jag som är familjens MÖP och jag är inte MÖPig. Men däremot så har jag ett stort intresse för historia, för geopolitik och en förståelse för att det kan hända saker och vi kan leva i tider då saker och ting kan förändras.
Mm.
Och med den grunden och en bakgrund som journalist, jag har jobbat på Sveriges Television i många år, TV4 en gång i tiden började skriva sport för en lokal tidning.
Mm.
Då är vi tillbaka på 80-talet, men det får väl betraktas som preskriberat i det här sammanhanget.
Men jag tror många känner igen din röst.
Ja, jag har ju varit medverkar ju återkommande i den säkerhetspolitiska debatten dyker upp återkommande i en podd hos Aftonbladet då med Anders Lindberg, Höjd beredskap.
Mm.
Så att, och sen dyker upp ibland TV, och sen har jag ju varit SVT-reporter och nyhetschef på lokala TV4 också, så att jag har dykt upp i de sammanhangen också, så att man kan ha hört min röst.
Men var får du din lön idag så att säga?
Min lön idag är uppdelad, kan man säga så här, att jag är på en halva av min tid så har jag en massa olika uppdragsgivare i egen regi så att säga. Då är jag knuten till tankesmedier, den säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärd som är finansierad av näringslivet. Jag är också knuten till den gröna liberala tankesmedjan Fores. Jag dyker upp som fristående kolumnist i Svenska Dagbladet, affärstidningen Lantbruket, lite andra regionaltidningar, kan vara ute och prata i egen regi och skriva saker i egen regi och sådär. Och sen på halvtid så är jag knuten till Centret för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan.
Mm.
Så att det är min så att säga fasta halvtid, och den andra halvtiden med massa olika uppdrag och hörs och syns i debatten och sådär. Den är lite flummigare om man får uttrycka sig
så. Jag förstår att du har mycket att göra, för det här ämnet är ju så in i förbaskat. Det kommer en svordom. Är förbaskat en svordom? Skit i det.
Det var alltså, 2 gånger du svor i alla
nej,
fall.
Nej, hjälp ja. Inte till att räkna. Jag vill inte tipsa lyssnarna här. De får räkna själva.
Nej, just det. Uh-huh. Nej, men alltså, för mig, jag skulle ju kunna sitta så här. Jag skulle vilja säga till dig efter podden. Nu går du och jag raka spåret och tar en AV. Och jag kommer inte släppa det förrän klockan 23 ikväll. För jag har så mycket frågor. Mm. Så det finns inte. Alltså så mycket frågor har jag. En av de första. Vi börjar här. För vi ska också prata om den här boken som du har skrivit. Det, och sen. Men jag, det är så här, på en så här väldigt låg nivå så förstår inte jag. Hur kan den här Erdogan, turken där nere. Hur kan han bli så förbannad på vad någon enskild person gör i Sverige. Han fattar ju att vi har våran demokrati. Sen kan jag tycka som Finland, jag kan inte förstå varför samhället ska låta den där fan stå och bränna en koran utanför Turkiets ambassad. Det fattar inte jag. Det måste finnas en regel som inte inkräktar på våran demokrati och vad heter det nu?
Är det rekord i parenteser och parenteser? Kommer frågan snart? Eller?
Ja, den kommer. Ja, okay. Men jag måste ju bygga upp här lite. Jag blir upprörd på det här. Ja. Och där ska han då, den där fan, få stå och elda koranen. Det är ju helt vansinnigt, absolut. Och vi tillåter det där för att vi har ju en lag som säger att man har, vad heter det?
Yttrandefrihet.
Så det förstår jag, men här måste det finnas en gräns. Men, om det då är någon som hänger upp en docka, då är ändå, det är ju inte en promille av svenska folket som håller på med såna här grejer. Är det här ett sätt för honom att bara så här, vara svår att vi inte släppa in oss? Varför blir inte vi insläppta i NATO? Hur kan han vara så jävla dum så han inte fattar att det här är inte vad folket står för?
Nej, men han förstår ju det. För jag tror inte att vi ska beskriva Erdogan som dum. Men det vi måste förstå, det är ju att han spelar ett spel. Och han spelar ett spel som har flera dimensioner. Han går ju in och ska ha val i vår. Nu får vi se lite grann hur det blir med det där valet på grund av den här oerhört stora, tragiska jordbävningen
som hände. Ja,
med tiotusentals döda. Stor katastrof och det är ju undantagstillstånd i vissa provinser i Turkiet just nu. Men
han tidigare valet för att han skulle kunna bli omvald. För hade det legat i höst när det skulle ligga, då hade han inte kunnat bli vald enligt deras konstitution, va? Och så han tidigare lagt det, men nu får vi se hur det blir med det.
Ja, det är lite.
Han verkar vara lite småslugen då, kan man väl säga. Ja. Han har ju tänkt lite.
Han har tänkt lite. Ja. Och då är det ju så här att om du är en sån här auktoritära drag, populistisk ledare, då vill du ju gärna då, om du känner att din ekonomi är dålig, den är inte så bra i Turkiet, och det finns ett folkligt missnöje, samtidigt som man har tagit mer och mer så att säga kontroll över debatten i samhället och sådär, då vill man ju avleda uppmärksamheten på att folk har inte varit arga på grund av inflationen i Turkiet, utan kan man då utnyttja händelser så att man kan samla folk mot en yttre fiende eller någon som har gjort någonting dumt, då stärker ju det hans position. Så att då när liksom den här dockan dök upp, ja, då var det ju liksom riktat mot Erdogan, då gick ju hans närmsta stödtrupper igång. Men bränningen av Koranen, då kunde han ju mobilisera bredare support, och till och med också då att oppositionen hade ju svårt att säga någonting annat än att man kunde inte vara mindre kritisk än Erdogan heller, så att då skapades en stark dynamik. Det är en dimension av det här. En annan dimension handlar om Turkiet, Turkiets roll, Turkiets relation till USA, Turkiet och kurderna, och det faktum då att USA och väst stödjer ju kurderna i Syrien. Och det gillar inte Turkiet. Och vi stödjer dem i väst, och framförallt USA då, för att de har varit en väldigt viktig aktör för att bekämpa IS. Och här då så glider det in liksom och blir Turkiet, kurderna och den för Erdogan ett regionalpolitiskt maktspel. I potten ligger också då att Turkiet vill köpa F-16 jaktplan av USA. USA har blivit lite njugg med när det gäller sådana där affärer, därför att Turkiet köpte ryskt luftvärn. För Turkiet spelar ju också lite dubbelt med Putin. Gas, Turkiet är inte med på sanktionerna och sådär, och håller igång de relationerna, och det finns ekonomiska intressen som man utnyttjar. Och sen finns det ju hela då spelet kring Syrien där Ryssland är en aktör. Så att det är komplext. Och jag ser nu att du sitter och himlar lite grann med ögonen nästan. Så här, hur ska jag hänga med på alla de här turerna?
Jag fick en bild av att Turkiet är ett så här slukt skilsmässobarn som spelar ut två föräldrar mot varandra. Försöker ja. Casha hem leksaker på dubbla ställen och två julaftnar. Och liksom
ja,
lite så.
Precis. Och då kan du tänka dig då att då kanske tar den till den utökade familjen då med att du har dubbla uppsättningar föräldrar med plastföräldrar och bonusmorfar och bonusmorbror och farmor och farfar och mormor och morfar.
Ja, och så har en stor klädsel. Han vill ju spela ett barn, för mer IQ verkar han ju inte ha, fast jag förstår
ja, men att du ska inte, man ska bara för att människor fatta beslut som går dig emot, så ska du inte tro att de är korkade.
Jag
tror
vet, man jag hamnar inte bara, där. Jag försöker bara dra igång lite.
Jag försöker få igång lite schysst stämning.
Tycker du att man ska få bränna koraner när man vet hur det här läget är? Alltså, under de givna förutsättningar som är nu. Ska han få komma och tända eld på koraner och få tillstånd av polisen för det?
Ja, därför att det är i enlighet med vår lagstiftning. Sen kan jag tycka illa om det, jag kan tycka att det är korkat, jag kan tycka att det är provokativt. Men det är den lagstiftning vi har. Så att det är lagligt, sen behöver inte jag tycka att det är moraliskt rätt eller
nej,
praktiskt.
Men kan det finnas undantag i lagen då som gör att vid ett spänt läge så behöver de väl inte låta honom få stå utanför Turkiets ambassad. Jag menar om någon vill bränna en koran och vi
säger...
Har väl
pratat om att det finns lagrum för att säga att det här är att...
Ja, polisen har ju nu sagt nej till en förening som ville göra om det här, och de gjorde det då med motivet att de ville egentligen stoppa NATO-medlemskapet, och då vill man elda på... Förlåt, pun unintended där. Men elda på då ilskan i muslimska grupper i Sverige och utanför Sverige för att göra det här ännu svårare och rörigare. Och där sa ju polisen nej. Och polisen sa ju nej då med hänvisning då bland annat säkerhet och allmän ordning. Men juristernas bedömning tycks vara att den här lagstiftningen som finns idag, den är inte liksom rustad för att plocka in ökad risk för terrordåd, utan det är väldigt kopplat till den platsen där och då. Man kan säga nej då till på grund av pandemi eller trafiksituation eller säkerhet på platsen. Men vi har inte det i lagen. Sen kan vi ha en diskussion om det är rätt eller fel eller så vidare. Men jag tror att det vore väldigt olyckligt om vi i ett sånt här läge, när vi är mitt uppe i en väldigt stark, så att säga, känslomässig reaktion kring det här, också i ett väldigt skört läge, börjar pilla på vår lagstiftning ogenomtänkt som en reaktion på det här. För att då börjar ju vi göra saker som vi egentligen säger att det är det här vi ska försvara. Vi vill ju gå med i NATO för att vi bedömer att det är bättre för svensk säkerhet att vi försvarar oss tillsammans med andra. Och de värden vi försvarar, det är ju vår regeringsform, vår demokrati, vår frihet, vår yttrandefrihet, vår frihet att svära hur många gånger vi vill i den här podden.
Just det.
Om jag ska liksom hårdra det. Och det är det vi försvarar.
Men skulle det hjälpa något för the greater good, så skulle jag kunna bara skita i och svära lite under några avsnitt. Alltså.
Ja, men han gör väl en bedömning att det är för the greater good att jaga på den här, därför att ställa saker på sin spets, att just inte låta yttrandefriheten gömma sig lite till fördel för liksom religiösa intressen eller storpolitiska. Alltså jag förstår ju hans agenda. Han är säkert inte heller korkad. Sen håller jag inte med överhuvudtaget. Men man kan ju ändå liksom förstå att vi spelar i olika lag här. Och
målet ser ut på olika sätt. Och man kan använda då yttrandefriheten, de friheter vi har, för att då orsaka splittring, ilska, skapa sådana starka reaktioner då, att använda det öppna samhället mot det öppna samhället. Och det är den mekanismen som uppstår här. Men då får vi ju vi som vill försvara det öppna samhället fundera på, försvarar vi det bäst genom att säga att lagen behöver ändras och vi ska minska det här? Eller försvarar vi bäst genom att säga att vi försvarar den här rätten, men vi tillåter oss själva fortfarande ha rätten att säga att det här var jävligt puckat och kontraproduktivt? Ja, här kommer en svordom till.
Bra. Men du, försvarslusten eller försvarsviljan bland folket.
Det har väl blivit fruktansvärt tydligt under Ukraina-situationen.
Ja,
jävlar vad det är skillnad.
Och jag var med om en superintressant grej igår. Utan att, sen var det så, visste jag ju sen att du skulle komma idag. Men det här kom bara till mig. Och då var det så att en klient som jag har haft i jättemånga år, som har hjälpt med ekonomigrejer, vars son nu har blivit 18 år och fått precis då tagit hand om sina egna pengar, liksom, som det blir. Vi har pratat mycket om det här. Mm. När det ramlar över och rätt vad det är när man fyller 18 så plötsligt står man där och har ett eget konto. Och då så hörde han av sig och sa så här, min pappa har sagt att jag kan komma förbi och så här, för att hjälpa honom och se vad ska vi göra av de här sparande pengarna. Och den killen då går ju nu sista året på gymnasiet och då sa jag så här, men vad ska du göra nu då efter plugget? Nej, jag ska göra lumpen, jag ska ut i flottan. Jag är stationerad ute på Berga. Så här. Och, det, jag tyckte det var, och då sa han själv att jag vet inte hur gamla är era barn nu. För bara för det som han sa då, för 2-3 år sedan, då var det helt otänkbart bland hans gäng och hans kompisar att göra lumpen. Det liksom fanns inte på världskartan. Medan han sa att nu då, bland hans gäng och kompisar så är de skitmånga som ändå ska göra. Och han sa, för gick det inte ens ut broschyrer. Utan han har ju fått hem nu broschyrer, vill du hjälpa till i försvaret och så. Och det där tyckte jag var liksom intressant, hur en 18-åring ändå har reflekterat över det här och själv känt att jag vill göra det här. Mm. Och jag tänker också på alla de här, så här Bungenäs ute på Gotland som var ju en stort militärområde som alltså sent för 10 år sedan bebyggde med lyxvillor och det köptes upp av privatpersoner och blev liksom rena drömparadisen. Liksom, och hur vi totalt verkar släppa allt på att det överhuvudtaget kan komma en kanonkula mot vårt land. Liksom. Så frågan är då, så här, är det här en trend som, känner du av det här? Stämmer det här liksom, som hans teori var?
Absolut, och det känner man av. Det har 24 februari i fjol, när det nya, alltså förnyade ryska anfallet skedde mot Ukraina på bred front i syfte då att erövra Ukraina. Det väckte många. Och vi såg också en stor reaktion ute hos allmänheten. Det var ju massa folk som hörde av sig till hemvärnet, vill gå med i hemvärnet, lottakåren, bilkåren och alla de andra frivilliga försvarsorganisationerna. Så att där såg vi en stark reaktion från väldigt många som kände att ja, men jag vill vara med och bidra. Mm. Och det är den erfarenheten också som finns historiskt, att när hoten börjar bli konkreta och synliga, då blir finns det en stark försvarsvilja och en folklig försvarsvilja. Vi såg det inför första världskriget och det beskriver vi i den här boken då, och nu får jag säga boktiteln.
Jag berättar om boken, för då blir vi in på den här nu. Mm. Boktiteln, ja, är rätt spännande tycker jag.
Ja, för det här kommer ju en svordom. Mm.
Ja.
Ryska krigsskepp, dra åt helvete.
Mm.
Och det där är ju ett citat från början av det förnyade angreppet då. Det är försvararna på Ormön, en liten ö i Svarta havet. Och så kommer det ryska krigsskepp dit, flaggskeppet Moskva, som senare kommer att sänkas i det här kriget. Som då beordrar dem att kapitulera. Och då svarar en av försvararna på radion, översatt då, rysk krigsskepp, dra åt helvete. Sen är det ju som så att, ja, vi säger ju svordomar. I Ukraina använder man ju könsord och sådana där saker. Så den så att säga svenska översättningen blir, ja, dra åt helvete.
Mm.
Och det är ju liksom då en inram. Det här sprids ju jättesnabbt över världen. Massa bilder som dyker upp också på t-shirtar, muggar, har blivit frimärke i Ukraina med en soldat som står mot siluetten av ett krigsskepp och visar fingret.
Mm. Mm.
På engelska sprids det här som Russian warship, go fuck yourself.
Mm. Mm.
Och i den här boken då, som är gjord då på Centret för totalförsvar och samhällssäkerhet vid Försvarshögskolan, så plockar vi upp olika bitar i historien. Vi plockar upp exemplen från före första världskriget. Då är det pansarbåtsinsamling. Där går man och samlar in pengar för att bygga stora pansarbåtar. Sen har vi andra världskriget och då ser vi också en sån här jättestor mobilisering av folk. Och då skänker man väldigt mycket pengar till obligationer för att hjälpa den svenska krigsansträngningen.
Men vad gjorde svenskarna under andra världskriget då?
Ja, men svenskarna då, de sökte sig till hemvärnet, bildades ju då. Lottakåren fick ju massa medlemmar. De frivilliga försvarsorganisationerna blev liksom många olika. Blåstjärnan som tar hand om djur, bilkåren som hjälper till att sköta fordonstransporter då med ambulanser, lastbilar. som då var kvinnor som blev utbildade på att köra det för att avlasta då från männen.
Och det här ser vi att det börjar hända nu, så att säga.
Ja, det ser vi på de här organisationernas medlemssiffror där de har liksom jämfört med ett normalår under förra året fått långt mycket fler nya medlemsansökningar. Och den första månaden för flera av de här organisationerna, det var ju siffror som de fick på en månad som de brukar ha under ett helt år.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland. Mm. Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som
kort,
gäst här flera gånger.
Ja, precis. Mm. Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Det är säkert någon stark
nej,
figur.
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfukter eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Sen är det som så att du var inne på någonting viktigt här när du pratade om att det blev villor på Gotland och man tänkte inte att man skulle ha sånt här. Och vi har ju inte tänkt på de här frågorna egentligen sedan Sovjetunionens fall.
Mm.
För då klev vi in i ett mindset som var så här att ja, men nu blir det evig fred. Nu kommer det bara bli bättre. Och så rustade vi ner. Och vi är ju ett land som gör saker och ting ordentligt. Så när vi rustar ner, då rustar vi ner. Så vi tog ju bort hela den civila delen av totalförsvaret. Och så ska vi ner det militära försvaret ner till anorektisk nivå. Vi la 2% av BNP 1997 till försvaret. Och det var ju då, om vi jämför med under Palm och Feldins dagar, då la vi mellan 2,5 och 3,2.
Mm.
Och det i sin tur var en minskning jämfört med vad vi la på 50-talet. Men 1997 så la vi 2%. Nu håller vi fortfarande på att kämpa på att komma upp till 2%. Och det är lite flytande när vi kommer att nå det om det blir 2026 tillbaka dit. Och då har vi gått upp då från bottennivån 1% av BNP.
Och jag har ju tänkt någonstans så här, när man hör det där, och jag var ju verkligen kände att var ska vi hålla på att lägga pengar. Jag kan inte sitta och säga att jag har tyckt att jag har varit emot det, utan jag har också känt att det är bra att ni bygger parkeringar och skyddsrummen och att vi gör saker för att det blir ingen krig. Och så har man i alla fall jag tänkt att blir det krig, då blir det på en nivå så att någon trycker på en knapp och sen är det färdigt. Och man har ju liksom knappt trodde att det var möjligt att de kom springa omkring med gevär liksom på gatorna. För att vi har varit så skyddade från det där.
Men det
tills
också
man nu ser Ukraina-kriget där. För det är klart att han kan ju bara, alltså, skapar de på kärnvapen så blir det ju på någonting helt annat. Men de springer verkligen omkring med gevär och skjuter varandra. Liksom. Men inte det också en förklaring till varför inte folket har reagerat? Att vi har inte trott liksom att blir det krig så blir det ju inte på den nivån. Liksom.
Nej, men vi och i många andra länder så tänkte man bort den möjligheten.
Det här gammaldags krigen var vi klara med. Liksom.
Ja.
Mm. I Europa i alla fall.
Och det är ju någonting om vi tittar på historien som man kan se att i försvarsdebatten då på slutet av 90-talet, början av 00-talet så var ju argumenten ungefär likadana som de som var 1925 när vi drog ner efter första världskriget. För då tänkte vi att första världskriget var ju kriget som avslutade alla krig. För det kunde inte bli krig igen efter den här fasansfulla upplevelsen.
Mm.
Och på 1925 så var argumentationen då att ja, men bildandet av nya stater som de baltiska förändrar ju Sveriges säkerhetspolitiska läge radikalt till det förbättrade. Framtidens teknik gör liksom att framtidens krig kommer att se annorlunda ut. Och vi kommer att kunna återta vår förmåga när hotbilden ökar genom elasticitetsprincipen. Det där misslyckades ju med 1925, för vi började rusta för sent. Vi insåg att det började skorva till sig 36 och svängde då alldeles för långsamt, alldeles för sent. Så att man brukar säga att fullt rustad 1936 års försvarsbeslut var man typ 1945.
Då undrar man om det krävs det här, att det händer någonting för att väcka människor. Så är det för oss också. Vi har ju pratat om liksom hur man ska förhålla sig till räntan hur länge som helst. Nu får vi folk som undrar så här, är det läge att bindas? Bara, nej, nu är det ju inte läge att bindas. Det skulle vi pratat om tidigare. Så jag menar, det återkommer ju för oss allihopa. Mm. Varför fick vi inte den omskakningen då? Du sa ju, det är en förbefarten att du var lite arg på dina journalistkollegor. 2014 var det, va?
Mm.
Varför reagerade vi inte då starkare? För hade vi börjat 2014 baserat på så här, herregud, nu är det krig i Europa liksom. Gammal krig i Europa, nu får vi sätta igång. Men det gjorde vi inte då. För du är ju den enda personen jag har lyssnat på, Patrik, som pratar om detta som att det är en fortsättning på ett krig, medan nästan alla andra pratar om att det började den här dagen, och det var väl ingen som kunde veta det liksom.
Ja, och där är ju skillnaden mellan oss som har följt det här under lång tid och pratat om det här under lång tid och så där. Vi pratar om i termer att ja, men vi måste komma ihåg att kriget börjar 2014. Men vi har en situation då i östra Ukraina som 2014 till 2022 som, ja, 14-15 så är det högre intensitet, men även i den lågintensiva delen av kriget så dör det rätt många människor varje år ändå.
Men då måste jag bara, alltså, man blir så, för att gå lite pang på här nu, man blir ju, jag tänker så här, om man tänker att med din erfarenhet och med din kunskap och allt det du besitter och så av erfarenheter, och en liten mix av en liten sväng av en spåkula här. Vad kommer hända, tror du? Alltså, vad ser vi då närmsta året eller två när det kommer till? Och hur kommer det gå för vår NATO-ansökan? Egentligen två saker. Hur blir det med kriget och hur går det med vår NATO-ansökan?
Jag ska börja med att vara väldigt tråkig och säga att nu är vi inne i en period i historien som är väldigt svår att förutsäga. Därför att kriget har sin egen dynamik. Vi lever i en komplex värld där det är massa olika faktorer som samverkar. Där händelser i olika länder kan få stora effekter. Jag menar, det blir ju en situation ifall Donald Trump blir återvald eller nyomvald, eller vad ska man kalla det för, kommer tillbaka till makten i Vita huset 2024, än om man inte gör det. Och det kan få oerhört stora konsekvenser. Så att jag vill understryka att vi lever i en väldigt osäker tid. Och det är också det som när man, till exempel statsminister Ulf Kristersson var ute och pratade och sa liksom att vi lever i den farligaste säkerhetspolitiska tiden sedan andra världskriget. Det är den här osäkerheten.
Håller du med om det påståendet?
Ja, det gör jag.
Värre när kalla kriget var i full fart och vi hade liksom,
ja, alltså,
grisbukten, och vi pratade om sekunder kvar till kärnvapen krig.
Ja, men ska man jämföra då så att säga den här osäkerheten med någon period efter andra världskriget, då är det ju i kalla krigets början innan det har börjat stelna.
Mm.
Då har du kuppen i Tjeckoslovakien 1948, det var liksom den enda demokratin kvar i det, så att säga, den sovjetiska intressesfären som Sovjet tog koll på. Och sen har du ju blockaden av Berlin där Sovjet försöker svälta ut västmakterna genom att stoppa landförbindelserna, och så skickar man ju alla de här transportplanerna.
Just det.
Och försörjer.
Men om vi går tillbaka till de här två här. Vad tror du? Vi fattar att det är extremt svår insats.
Extremt svårgissad, och då säger jag så här som grundläggande saker. 1. Jag ser inget slut på det här kriget. Att jag inte ser något slut på det här kriget i närtid. Jag kan liksom inte se att det kommer att hända någonting större avgörande som förändrar dynamiken. Det vill säga att för Ryssland är det här en existentiell fråga. Och då menar jag existentiell utifrån den Putins föreställning att Ryssland måste vara ett imperium. Förlorar han det här kriget, det vill säga att han blir bortkörd från Ukraina. Ukraina kan återställa sina gränser som de hade 2014. Då faller Putin från makten, och då vet vi inte riktigt vad som händer med Ryssland.
Hoppas att det kommer en ny Gorbachev kanske.
Ja, det är vad vi kan hoppas på, men vi kan inte planera för det.
Nej, nej.
Men du bedömer inte det som troligt scenario i närtid i alla fall?
Inte närmsta halvåret.
Nej.
Och jag tror att vi måste mentalt räkna med att det här kriget kan pågå i flera år till.
Mm.
Och på samma sätt så är det essentiellt för Ukraina, därför att skulle Ukraina acceptera att man ska avträda områdena eller acceptera ett vapenstillestånd som innebär i praktiken att Ryssland tar kontroll över fler ukrainska provinser, ja, men då är det ganska troligt att Ryssland kommer att utnyttja pausen för att fortsätta destabilisera Ukraina och försöka göra kupper. Och sen så när man har byggt upp sig själv igen, återigen göra förnyade angrepp. Så att konflikten är inte slut då, utan den kan liksom ta en timeout. Och med de sakerna sagda så skulle jag säga så här, att vi måste mentalt, och så lägger vi på andra disruptiva faktorer som snabb AI-utveckling, klimatförändringarna, ett allt mer aggressivt Kina på världsscenen, hoterna mot Taiwan och vad det betyder liksom för globala handelsförsörjning och så vidare och så vidare, och vad det kan stöka till med. Hela 20-talet kommer att vara stormigt.
Mm.
Den här liksom som vi levde med och som vi tyckte var ganska gött på 00-talet, att vi kunde förutsäga, vi kunde dra ut linjerna. Om 10 år så kommer vi att leva ungefär på samma sätt, och så drar vi ut linjerna med en ekonomisk utveckling, tillväxt. Ja, vi vet ju, det kommer lite bumpar och sånt där som kan stöka, men vi tror ändå liksom att vi kan förutsäga och planera världen men hyfsad lång framförhållning. Det är borta.
NATO då? När kommer vi med i NATO?
Det är just nu en situation som inte är särskilt bra. Att man nu öppnar upp, i alla fall retoriskt, från Jens Stoltenbergs sida. Och då kan man tolka det som att han har förankrat det också med Washington. Att man är beredd att dela på Sverige och Finland ratificeringsmässigt. Så om det blir det bestående intrycket att det är så det blir, då kan det komma att dröja. Och jag törs inte säga idag när det kommer att ske. Jag kan hoppas att Sverige och Finland blir medlemmar och blir välkomnade till toppmötet Vilnius i juli. Men det kan lika gärna dröja till nästa år. Eller öka ytterligare osäkerhet i all den här röra.
Du nämnde,
nu måste jag få ställa en fråga. Är det ens, pragmatiken Charlie är lite så här, är det ens viktigt? Har vi inte redan gentemot NATO, vi har bekänt färg, och vi vet hur viktigt Sverige är. Om vi ska prata om risken för att vi blir anfallna av Ryssland, så har mitt lilla, jag ju verkligen kan inte ens en promille av det du kan, men jag har hela tiden sagt så här, det kommer ta ungefär 20 minuter från det ställer ryssar på Gotland till att vi skickar, säger till amerikanerna, kom, ni är så jävla välkomna, alla är välkomna att slåss här liksom. Så att jag menar, är det inte i praktiken så att vi ändå har ju liksom berättat att vi inte är neutrala. Den, liksom, den lögnen har vi väl ändå liksom outat vid det här laget. Sagt att det här är vårt lag. Gör det så en himla stor skillnad om vi får en stämpel på ett papper eller inte, det här ett visst datum? Eller?
Här får vi göra skillnad på garantier som är fördragsfästa.
Mm.
Som hela NATOs existens bygger på. Trovärdigheten i artikel 5, som brukar kallas för musketörparagrafen, alla för en för alla. Och det som blir så att säga politiska försäkringar, förhoppningar, det här skapar en osäkerhet vart vi är på väg. Och sen återigen då med att det kan hända saker i omvärlden. Jag är inte bekymrad med nuvarande amerikanska administration. Men återigen då, händer det någon förändring i amerikansk inrikespolitik? Ja, vad är liksom lättast att, om man vill vända sig inåt eller sådär, så är det ju lättare att dumpa det som inte är fördragsbundet.
Men det är ju lite, du har ju suttit i den här källan och spelat risk, inte med varandra. Det vet ju vi att de där allianserna som vi har sagt, liksom, jag anfaller inte dig om du skyddar mig. Det funkar bara tills jag känner mig pressad, och sen vart jag tvungen att ta ett land för att få ett nytt kort, och då vart det som inte värt, det här pappret är ju bara värt någonting. Det är inte så självklart att Erdogan kommer springa med trupper bara för att vi har ett papper liksom.
Och det är den diskussionen som på det övergripande sätt egentligen den här konflikten handlar om, eller liksom vad är det för spelplan? För den säkerhetsordning som vi har haft efter andra världskriget och framförallt efter Sovjetunionens fall i Europa, den bygger på regler, Den bygger på gränsers okränkbarhet, löften och överenskommelse att vi löser inte gränskonflikter med vapen. Vi löser ut det här via förhandlingsbordet. Vi tror på en ordning där vi bygger stora organisationer där vi hanterar saker. EU, NATO är två exempel på det. Mot det så står det den här riskvärlden, den här geopolitiska spelvärlden, den bilden då stora stater kan ta för sig för små stater. Och om vi uttrycker oss väldigt enkelt så vill jag att vi ska sköta det här som en bostadsrättsförening. För det är ju inte som så att i bostadsrättsföreningen så går vi och snor och slår in väggen och flyttar gränserna på varandras lägenheter och hejvilt. Utan vi förvaltar.
Du har inte varit i min förening, det hör jag. Men det...
Nej, jag kanske inte har varit i din förening.
Nej, men jag fattar det.
Däremot kan det bli andra typer av konflikter.
Men
mot det så står ju då Kina och Ryssland som vill spela risk. Och Putin 17 december 2021 sa: jag vill bestämma över Sverige och Finland. Därför att Sverige och Finland ska inte få själva bestämma om de ska gå med i NATO. De ska inte själva få bestämma vilka de samarbetar med eller övar med. Alltså att vi ska ingå i den ryska intressesfären. Det formulerade han 2021. Vår reaktion och Finlands reaktion på det var att vi tillsammans sökte NATO-medlemskap. För vi ville ha bostadsrättsföreningen. Inte risk.
Ja, för det dök inte upp sådana frieri från hans sida.
Men vad tror du händer då? En spekulation igen då. Men Trump nämnde du tidigare. Han sa ju, jag såg en intervju när han sa att han, om han fick 24 timmar på sig så skulle han avsluta det där kriget. Han skulle lösa det på 24 timmar.
Förlåt att den fan inte sitter i fängelse.
Vad skulle det bli? Uh-huh. Du tror att det skulle bli värre om han klev in?
Jag är helt övertygad.
På vilket sätt då?
Nej, men därför att han har ju en ska gå tillbaka, kan ju försöka då påminna lyssnarna om det här mötet i Helsingfors mellan Donald Trump och Putin. När han sa att han litade mer på Putins löften om att Ryssland hade inte varit inne och påverkat den amerikanska presidentvalsprocessen mer än vad han litade på USAs egna underrättelsetjänst.
Mm.
Och det tycker jag är en enkel liten illustration på problematiken.
Mm. Ja. Men du, vi får ju fan göra ett helt eget avsnitt bara om Kina och vad det kommer innebära. För det är ju det som jag vet att du och jag känner båda två, att det är ju en annan våg som nu kommer lite i skymundan. Men apropå ekonomi och vad vi står. Men om vi ska titta lite på här och nu och vi då. Vi är ju en ekonomipodd. Vad tror du det kommer innebära för den genomsnittliga svensken, liksom, vad kan vi vänta oss och vad behöver vi rusta oss för och hur gör vi det då med det här 20-talet av kaos framför sig? Liksom, vad är dina råd till den som är svensk? Förutom att fortsätta kolla på nyheterna och se till att man har en nödradio, så finns det väl liksom, vad skulle du ge för råd till den som är så här, hur förhåller jag mig till detta, jag som ska bygga karriär och skaffa bostad och få livet att funka?
Jag tror att de allra flesta nu redan har märkt av det här ekonomiskt. Elpriserna på grund av Rysslands hybridkrigföring, man använder energin som påtryckningsmedel mot Europa för att vi ska kasta Ukraina under bussen.
Mm.
Det finns en sån direkt koppling. Och inflationen har ju också drivits på, och vi har sett också hur världsmarknadspriser på mat och på insatsvaror för jordbruket till exempel har gått upp som en följd av det här kriget. Och det vi måste ta med oss, det är ju då att ekonomi och olika sådana påtryckningsmedel är en del av verktygslådan i de här typen av konflikterna. Och det är återigen då skulle jag säga utifrån ett konsumentperspektiv, så är det ju, blir jag ju oerhört tråkig. Så skulle jag säga så här, ja men det är jättebra att bygga upp en buffert. För det kommer du kunna behöva.
Mm.
Och tänka också på att det kan bli snabba omsvängningar, det blir en skakig marknad.
Det är väl sammanfattningarna på något sätt. Vi kan nog tro att hela 2020-talet kommer vara, det kommer vara billigt, det kommer vara dyrt, det kommer vara dyrt, det kommer vara billigt. En del saker kommer framåt, andra kommer gå bakåt. Det kommer inte vara de här jämna kurvorna, utan lite mer hjärtpulshacket.
Ja.
För så hade vi ju liksom december, jättedyr el, januari blev plötsligt inte alls så farligt, och så kom februari, alltså så här att det blir rörigare liksom, och det kommer märkas i plånboken.
Och det är dyrt att vara fattig.
Mm.
när du inte har valmöjligheter eller du tvingas göra vissa saker. Ja, men till exempel om man hamnar i en situation och måste då sälja sin bostad, en skilsmässa eller sådana där saker. Och då liksom träffar fel cykel där. Mm. Så att det är liksom lite grann det här lite präktiga bondförnuftet.
Ja.
Se till och så att du har lite extra undanlagt i ladan.
Just det.
Och se upp med att skaffa dig kostnader som blir som hela tiden ligger på och tickar på.
Ja, det här skulle vi kunna prata massor om, Mattias.
Jag tänkte säga det. Vi
ska avrunda här.
Vi vill ju bara säga att du ska få slå ett slag för, för boken här också. Mm. Som du till största delen har skrivit tillsammans med någon annan också.
Ja,
berätta, för den är en otroligt, alltså det är en fantastisk bok. Så nu måste du tala om för lyssnarna vad den heter och du säkert får gärna säga igen.
Ryska krigsskepp drar åt helvete, en liten bok om försvarsvilja. Och i den här boken så är vårt mål, det är ju att få igång samtalet, diskussionen, vad är det vi försvarar och varför? Och vad består försvarsvilja av? Att återuppväcka kunskaper, vi har lite grann, lite sovande. Det sitter i ryggmärgen, men vi har inte pratat om de här frågorna på 30 år. Vi har liksom tappat att det är naturligt, men det finns där i ryggen. Och då hitta ett sätt att både kunskapsmässigt fördjupa, vad har vi gjort tidigare i historien? Vad säger forskningen om erfarenheter från andra länder? Vi har ett kapitel som är skrivet då av Sveriges tidigare försvarsattaché i Ukraina, där han berättar om Ukrainas försvarsvilja och hur det här har utvecklat sig från 2014 och framåt. Och sina egna erfarenheter och möten och vad han har sett och sådär. Och sen är det också då ett kapitel handlar mycket om de psykologiska sakerna kring enskilda soldater och människor. Skrivet av David Bergman, kan ju vara känd för er som läser spänningsromaner.
Mm-hmm.
Han har skrivit kodnamn Aurora bland annat. Så att det finns en bredd i det, och så varvas det här också med kortare kapitel. De längre kapitlerna interfolieras, som det heter på ett vackert språk. Av de här kortare berättelserna, då är det sådana här historiska exempel, som till exempel sänkningen av Blücher 9 april 1940 i Oslofjorden. Den tyska kryssaren Blücher. Och där är en händelsekedja där enskilda personers agerande gör att faktiskt norska kungafamiljen och norska regeringen inte blir tillfångatagna 9 april 1940. Tänk om de hade blivit det där i gryningen.
Mm.
Då hade Norges historia sett helt annorlunda ut idag.
Ja, fascinerande.
Ja, den här inte bara ska läsa den. Jag ska köpa den till min kompis Johan, som är en stadig lyssnare. Han ska få den i postpresent.
Och det finns det böcker
så det stänker om det.
Det är väl produktplaceringsneutralt och bra.
Okej.
Så var du än kan köpa böcker så finns den boken.
Ja, eller gå in på ditt bibliotek och
låna den.
Och har de inte det så säg åt dem att ta in den.
Ja, men det är bra. Och får jag ställa frågan redan nu? Har du lust att komma tillbaka om någon månad eller så?
Ja, men jag kommer gärna tillbaka. Och då kan vi ju prata om dammsugare.
Kinesiska... Ja. Jag vill bara lägga en liten cliff på den. Du berättade förra gången att det var tydligt nyhet. Förra gången vi träffades. Förra gången vi träffades i ett annat sammanhang. Att man nu har konstaterat att de här robotdammsugarna vi har hemma, som är kinesiska, faktiskt tar upp ljud och bild och skickar till servrar i Kina. Högst oklart vad det är man tar upp och vad som görs med den här informationen. Bara för att titta hur naivt och långt borta vi är från att egentligen ha koll på och förstå hur säkert vi är mot en helt annan typ av krig. Och när man har sett deepfake-grejer, vad som går att göra med några bilder på dig och lite ljud, så tanken svindlar ju. Vilka servrar fyllda med vilken information som skulle kunna skicka ut 20 poddar där vi berättar att Ryssland har all rätt i världen att ta Gotland.
Ja, det har ju varit en del luftballonger i luften här också. Men Patrik, du kommer få en ny inbjudan.
Ja,
och, jätteroligt.
Och en ära att du vill komma till oss, för du är grym.
Mm.
Nöjet är helt mitt och fantastiskt kul att vara här.
Tack så mycket.
Tack för idag.
Podplay.